Du lyssnar på Systrarna Britton, en podd med mig, Asabia, lilla syster och barnmorska.
Och med mig och Poa, stora syster och doula.
Det här är en podd om graviditet, födsel och föräldraskap och allt det stora och det lilla som kan rymmas i det.
Vi blandar fakta med personliga upplevelser och hoppas kunna bidra med ökad kunskap, men kanske mest av allt ökad trygghet för dig som lyssnar.
Ja, precis. Så att du som lyssnar känner dig lite tryggare i att fatta egna beslut utifrån dina unika förutsättningar.
Och förhoppningsvis blir det några skratt på vägen.
Stort tack att du lyssnar. Nu kör vi veckans avsnitt. Freddie håller på att vända sig om här på golvet i poddstudion. Jag har aldrig sett när du vänder på dig. Kom igen då.
Jag ska skaffa en större filt av något slag.
Gud vad gulligt. Vad kan man mer för tricks nu för tiden? Han är 5 månader, lite drygt.
Han kan inte några andra tricks. Han har på mycket med sin röst. Liksom, ja. Han har på med några ljud som man tror att han håller på att choka. Typ, och sådär.
Alltså han gör såhär. Han testar den.
Ja, precis. Men han håller på mycket med det här och rullar. Rulla och prata och rulla.
Och man får så bra kontakt med honom också. Det har man ju fått tidigare, men ännu mer nu att han vill skratta så mycket. Hur ska jag kunna podda när du tittar på mig sådär? Va? Alltså, nej, jag klarar inte. Okej. Jag ska inte kunna se. Det är så gulligt. Hörni, välkomna till systrarna Britton, avsnitt 41, I believe. Det här är ett av de sista avsnitten vi kommer spela in där vi är med varandra, för snart lämnar du mig upp på.
Fy fan vad sjukt.
Snart så lämnar du ju mig för Portugal, men den tiden, den sorgen.
Den tiden, den striden, ja. Men det kommer, jag tror att det kommer. Det kommer också vara spännande, för att då kommer vi liksom inte ha, då kommer jag vara någon annanstans. Vi kommer inte umgås.
Jättespännande att höra, alltså ställa frågor på riktigt utan att veta svar. Vad har du för dig?
Exakt.
Och det blir fint för mig. Jag hoppas att vi kommer höras ändå mycket utöver podden, men det blir fint att kunna prata med dig varje vecka.
Det kommer bli jättekul, så jag menar, jag kan liksom inte föreställa mig hur det kommer vara. Men det ska bli kul i alla fall, med ett äventyr. Det känns verkligen som ett äventyr. Och det har jag saknat. Jag älskar ju äventyr. Nej, jag älskar äventyr.
Du, hur är dagsformen? Åh, det vet inte. Bra!
Så, ja.
Han rullade och så har han armen under sig, den där förbaskade armen som är svår.
Kom och få loss den.
Hur är läget? Förlåt, vi ska kanske försöka. Det är svårt att fokusera med Freddy här. Hur är läget?
Läget är bra. Jag var precis på ett eftersamtal och jag ska på ett till.
Berätta, vad betyder eftersamtal för de som inte vet?
När man har haft ett doula-uppdrag och sen efter att barnet är fött så brukar man ha liksom lite uppföljning. Man, ja, det ser olika ut beroende på vad det finns för behov. Men nu hade allting gått liksom enligt plan och sådär. Så det var mest att vi gullade med bebisen och vi pratade lite om hur hade det varit. Och, det var så fint.
Var nöjd?
Var jättenöjd.
Härligt.
Det var jättefint. Och så ska jag ju på ett till efter det här. Och det ska också bli kul. Så då har jag en födsel som jag väntar på.
Mina barn börjar förskolan idag. Och det känns faktiskt jätteskönt. De har varit lediga i 5 veckor.
Det är lång tid.
Det är långt. Det har varit jättemysigt. Men det, du vet hur det är. Det känns, det är inte som sommarlov liksom innan barn direkt. Eller alltså, det är inte riktigt samma sak. Man ska ju hitta
semester
på grejer hela tiden. Men det känns skönt. Och det var också väldigt kul. Jag visste inte hur de skulle ta det. För Lalo hade sagt att han tyckte att det inte skulle bli kul att börja förskolan och så. Men så på vägen dit sa han att det ska bli lite kul. Men när han väl var där så blev han jätteglad att se alla kompisar och så.
Vad roligt.
Och även och säga min yngsta så var inte alls ledsen eller något.
Vad roligt. Och vad skönt.
Ja, så, så skönt.
Alla är lättade att kanske.
Jag tror de tycker att det är skönt också att göra den här grejen. Lite rutiner och polarna och så.
Vad härligt.
Härligt. Jag ska också ha ett, när jag ska ha ett församtal. Jag har ju typ, om jag räknar det till 7 hemfödslar bokade här.
Jävlar.
I, alltså, det sista i december.
Det är mycket.
Mm, det är många.
Vad kul.
Jättekul. Jag känner att det är det här som jag har ju önskat att få jobba lite med hemfödslar och inte helt vetat hur och vågat och så. Men så har det typ kommit till mig på lite olika sätt.
Det var jättebra att du frågade väl också någon gång.
Ja, precis. Efter den här, jag var med på den här sjukhusfödseln som jag tyckte lämnade mig med lite jobbig känsla i magen. Då sa jag, om det är någon som ska föda hemma som vill att jag bjuder in mig på era hemfödslar, sa jag, på Instagram.
Folk var redo att bjuda in.
Jag sa det lite på skämt, men så kom det ju hur många som helst som bara, du får komma. Kom och vara med mig, kom med mig. Så en har jag varit nu på för 2 veckor sedan eller något, och det ger verkligen energi. Underbart att vara med.
Jättekul.
Så kul att lära sig av olika barnmorskor hur de jobbar. Tycker jag.
Jag vill också vara med.
Vara med sen i vår kanske.
Verkligen.
Som sagt, nu har jag börjat. Jag är ju mest med som doula, men jag har några där jag ska vara som barnmorska också. Jag har beställt mina barnmorskeväskegrejer. Det är jättebra.
Det är ändå stort steg.
Ja, verkligen.
Ska du också vara sådär snärtig som Ann? Kasta upp grejerna och...
Nej, sen om 40 år ska jag vara snärtig som Ann.
Åh, vad kul.
Men hallå, en rolig grej som har hänt oss är ju att vi har skrivit en bok ju.
Det har vi verkligen gjort. Förut. Grattis hos ABJ.
Grattis hoppbok. Jättekul att du gjorde det med mig. Men den släpps den 5 september.
Det känns så jädra maxat.
Ja, det känns jättekul. Jag är lite nervös inför det, men nerver är inte fel.
Nerver är inte fel. Och vi har ändå gjort det, vi måste vara stolta över
att vi har gjort det. Ja, jag är jättestolt. Det är mycket mer pirrigt än med barnboken, tycker jag. Kanske för att det ligger lite mer arbete, ännu lite mer arbete kring det. Och, det känns som att den kanske... Det kommer granskas ännu mer och så. Ja. Men jag är väldigt stolt över den. Sist jag läste hela, då kände jag ju verkligen att nej, men den här boken tycker jag är så fin. Och den hade jag velat läsa.
Det här har vi gjort bra. Jag kände faktiskt också det. Att jag var, gud, vi har skrivit det här.
Mm. Det känns
vi har verkligen skrivit varenda ord.
Lite, jag tycker den inte känns som någon som finns. En sån där gravid...
Vecka för vecka.
Som finns på marknaden, i svensk marknad i alla fall. Det känns väldigt kul att ha gjort något eget.
Det
är faktiskt verkligen utstrålar oss.
Det är väldigt kul att vi fick också, alltså, vi fick välja själva. Vad ska det vara i?
Vad ska vi skriva om?
Ja, helt och hållet, och vi fick skriva helt själva. Och då har det verkligen blivit, det känns som att det har blivit verkligen våran bok.
Ja, verkligen. Det är inte spökskrivet.
Det var någon som frågade, ni har ju liksom inte... vi har skrivit varenda ord.
Jaha, verkligen.
Och bestämt vad det ska vara för ämnen. Och,
var det någon som sa det? Ja, men man kanske inte... jag visste inte heller riktigt hur det där skulle gå till. Och det fanns ju olika sätt att göra det på. Hon sa ju det, vår redaktör Emma, att på vårt första möte som jag hade med henne, jag vet inte om du var med då, men då, att man kan ju, om man vill, få liksom det skrivet åt en också. Eller få delar skrivet åt. Alltså man kan få olika mycket hjälp. Men det här kändes ju väldigt kul. Men den finns i alla fall att beställa signerad ett tag till. Vi kommer sätta oss och signera den om typ strax innan den släpps där den 5 september. Så om man vill ha den signerad så går det bra att beställa den nu via Adlibris. Jag har länk i min Instagram-profil och du också kanske.
Just nu har jag behövt ha något annat.
Okej. Okay. Kolla inte
tillbaka.
På boken. Kolla på min. Ja, vi blir såklart glada om ni vill köpa den. Oppo, ska vi köra lite frågelåda idag? För vi har lite frågor sen sist.
Ja, det tycker jag vi gör.
Mm.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Okej, men vi har några frågor kvar från vår förra frågestund och jag har några nya också. Så jag bara fire away här, tänker jag.
Har de någonting med pruttar att göra?
Tyvärr. Du får komma på en pruttfråga efter, om du vill. Okej, ska vi se. Det här är en fråga. Jag hoppas inte vi tog den här sist. Jag tror inte det. Hur kombinerar man eliminera alla störningsmoment och ha det tyst med att ha sin 2,5-åring hemma under födseln? Jag antar att personen kanske lyssnar på våran kurs, hypnokurs.se, där vi pratar om det, att eliminera alla störningsmoment och liksom ha det tyst och lugnt och kring sig. Eller viktigast är det väl inte ha det tyst, men att man har så att man känner sig lugn liksom.
Precis.
Och inte störd. Och ja, jag tänker på din, när du födde, att det inte, att jag kom in och det var typ reggaeton på eller någonting. Det var jätteotippat och kul, tyckte jag. Från högtalarna i taket.
Nej, men jag tycker att liksom, det kan vara bra att ha någon där som, vars huvudfokus är barnet.
100%.
Det är väl liksom bästa tipset om man nu vill att barnet ska vara hemma. Och sen att barnet kan få göra vad den vill. Vill den gå ut, så låt den gå ut. Vill den vara hemma, så är väl det också okej. Okay, liksom. Men att det kanske inte är så här att till varje pris ska barnet vara hemma. Om den inte har lust att vara det. Liksom, så att den kan få röra sig fritt. Det tror jag kommer ge bäst resultat. För då kommer ju barnet vara mest nöjd.
Jag håller verkligen med om möjligt att ha någon där som är där för barnet. För det kan ju inte ligga på den som ska föda att ta hand om barnet.
Nej, och inte eventuell partner heller för den delen.
Nej, precis. Jag antar att man vill ha sin partner där vid ens sida. Och som Mopo säger, att man kan ju vara lite flytande kanske i det här. Jag vet inte hur viktigt det är att barnet ska vara med hela tiden, men det blir inte bra för någon om det är påtvingat, utan om barnet, precis, vill gå ut. Och det kan ju vara en lång födsel eventuellt, och klart att man måste kunna göra andra saker. Och känna efter själv också hur man känner. Man kanske inte blir så störd som man tror att ha barnet där, eller så störd mer än väntat, och då får man väl tänka om.
Precis, och man, alltså också precis som med så mycket annat, alltså bara var tydlig. Jag pratade ju som sagt med min dotter om födelsen häromdagen, och då sa hon bara, jag kommer ihåg att du sa att du behövde lugn och ro, och att jag sa det då, alltså att hon var hype och hon var jätteglad, och men när jag sa att liksom, nu behöver jag ta det lugnt, och jag gick bort en stund liksom bara för mig själv, och ibland så behövde jag lugn och ro, men hon kunde vara kvar, och att man bara får vara liksom, alltså barn är ju ändå ganska intuitiva, och liksom säger man hur man känner, då tror jag många barn i alla fall kommer också förstå. Och är det så att de känner att okej, men jag vill inte ta det lugnt, då är det bra att det finns någon som kan vara där och leka med dem i så fall.
Och jag tänker, nu är det en 2,5-åring, och det kan vara olika hur mycket de kan prata och ta in, men man ändå tror att det är värdefullt att försöka förbereda barnet på den här födseln som ska ske. Dels kan man ju titta kanske lite på filmer där barn är med. Man kan också berätta vad som ska ske. Kanske man kan göra lite avslappningsövningar tillsammans med barnet, där man är liksom tyst och blundar, och att barnet då är van att se en på det sättet, där man verkligen går in i sig själv.
Ja, och precis, och bara exakt som du säger, prata om att när det väl är dags, då tror jag att det kommer vara så här.
Okej, nästa fråga. Hur länge hade ni jobbat som sjuksköterska innan ni vidareutbildade er till barnmorska / doula? Jag hade jobbat, jag tror att jag hade jobbat 1,5, 2 år.
10 år.
10 år.
Jag har jobbat.
Jag tycker att jag får ofta, ganska ofta den frågan, hur länge man bör jobba. Jag tror det är så olika. Jag vet, när jag pluggade till barnmorska, det var en som bara hade jobbat som syrra i en sommar. Gick väldigt bra för henne under utbildningen. Hon hade lätt att liksom göra de här
uppgifterna.
Uppgifterna, men även alltså liksom basic sjuksköterske grejer med räkna läkemedel, sätta nålar och såna här sånt som det ändå är viktigt att man kan. Och det ska man ju inte lära sig, de där praktiska grejerna då. Även att liksom prioritera bemötande. Det gick ju bra för henne. Medan vi hade några som hade pluggat väldigt länge, eller jobbat väldigt länge som sjuksköterskor, som hade det betydligt svårare. Och just tillfällen inte klarade kursen. Så det kanske inte bara ligger på hur länge man har jobbat. Det får man nog känna efter lite själv. Men att man känner sig lite, att man känner sig varm i kläderna just med mötet med patienten tycker jag
är viktigt. Ja. Det spelar ju också roll vad man har gjort innan. Alltså, har du jobbat som syrra i 10 år, men du har jobbat på, vad vet jag, liksom en öppen psykiatrisk mottagning där du liksom aldrig sätter nål, och det är ett helt annat bemötande och ett helt annat liksom medicinskt upplägg. Medan så vissa kanske har varit undersköterska innan de blev sjuksköterska, och då har man ju jättemycket gratis.
Ja, verkligen. Men att man, ja, så det där är lite olika hur man känner själv. Vad ska man vara beredd på när det gäller sex efter förlossningen? En grej är att man, det kan vara ganska torrt, särskilt om man ammar. Det kan vara liksom torrt och skört, och det kan kännas annorlunda. Det behöver inte kännas sämre för alla. För vissa känns det mindre. För andra känns det mer. Man kanske har lättare att få orgasm, eller så har man svårare. Att det kan vara skillnad annorlunda i hur det känns, och att glidmedel kan vara ens vän.
Jag kan säga från my personal experience att det kan också vara att man inte vill ha det.
Ja, absolut.
Jag liksom
det kan vara absolut.
Väldigt lite intresse av faktiskt måste jag säga närhet överlag. Att jag känner att det är människor som är på mig 24/7. Liksom, jag vill jättegärna umgås med min man. Det vill jag jättegärna göra. Men jag, kombinationen av att bära en bebis hela tiden och när jag inte är med honom, då är jag med min dotter. Plus att det är jättevarmt. Alltså, intresset finns inte där. Och att man bara får prata om det. Och jag menar, jag hade så förra gången också. Så min man är bara så, okej, så. Ja, det går över.
Liksom. Samma här. Jag har haft det typ första året. Och jag tror också det har mycket med amningen att göra. Dels kanske hormonellt med lusten, men också som du säger, att ha så närkontakt hela tiden. För mig blev jag mätt på det. Och jag orkade inte liksom, så fort man lägger ifrån sig barnet, att någon annan ska ta på mig. Men det där är också så himla olika. Vissa har jättemycket lust.
Exakt. Jag tänker bara att det är vissa, alltså, att, båda, man är bara tydlig med att båda grejer är helt vanliga och normala.
Ja, och
man,
prata om det.
Ja, precis. Det är inte liksom något, det är inte som att det kommer vara så för evigt för att det är så nu.
Det är många som får tipset att liksom göra, alltså bra göra det fort, så fort man får typ okej efter efterkontrollen, för att annars kommer det aldrig bli av. Alltså folk får det tipset från barnmorskor, vilket jag tycker är
lite, det är konstigt om man inte vill.
Ja, alltså, annars så kommer det aldrig bli av, typ att man måste få det överstökat.
Det är inte alls så.
Nej, verkligen inte. Och man kan ju verkligen inte känna sig redo, dels mentalt men också fysiskt. Kan man känna att man inte är redo.
Det är jättedåligt råd.
Men det är många som får det. Men gå på egen känsla, och sen så man kanske inte känner, det kan ju kännas lite läskigt med liksom omslutande samlag i början, men då kan man ju börja lite långsamt med andra grejer. Men det hoppas jag att ni förstår. Att man inte behöver göra penetration direkt.
Du ser äcklad ut. Jag tyckte det var så opassande skämt.
Ska jag göra det eller? Vill du? Nej. Ja, du, att man kan köra anal. Okej.
Så jag tänkte säga det tyvärr på ett grävre sätt. Så jag blev förfärad av mig själv. Det här är min min.
Ja, men ja. Att det kan kännas annorlunda, och man kan vara torr, och man kanske inte har lust på ett bra tag, så snacka om saken.
Exakt.
Gör inget du inte vill göra. Tips och tankar när barn börjar smaka och äta.
Just det, det är ju där jag är just nu. Du hade en bok som du tyckte
jag skulle... Ja, jag tycker den är bra. Stora boken om barn och mat. Jag tycker, jag håller inte med om allting som skrivs i den boken. Till exempel lite om amningen, så tycker jag är sådär. Men jag tycker att den har många bra tips och tankar kring just hur man kan introducera mat och smaker. Så det är den tipsar jag om.
Och Instagramkontot The Solid Starts.
Oh my gosh.
My goodness.
My gosh. Nej, men Solid Starts. Det är så roligt. För när jag började följa dem så tror jag de hade typ 800 följare eller någonting.
Alltså nu är det ju jätte...
Alltså de har typ 1,4 miljoner. Alltså de har, det är så kul. Och jag, alltså,
jag är de flera stycken?
Det var Jenny från början, hon, och sen var de ett litet gäng med typ en dietist, någon så här allergiexpert, någon läkare. Men sen, nu har det ju vuxit. Hon startade det själv på sin föräldraledighet för att hon hade svårt med ett väldigt petigt första barn. Och så kände hon att det inte fanns något enkelt sätt att lära sig om vad barn kan äta och vad som är bra
och hur,
för dem.
Och
hur man ska tillaga och så. Så gjorde hon den här Instagram-kontot och hemsidan. Och numera finns det också en app. Solid Start. Så jag verkligen stark rekommendation. Gud vad jag kollade. Jag kollade varje grej jag gav i början till och säga liksom, hur tillagar det här. Vilken, de skriver liksom hur man
vilken
skär.
Form,
vilken
ja,
form och om det är vilken nutrition value det har och hur man kan recept man kan tillaga liksom enkla. Det är lite baby-led weaning inspirerat, alltså att man inte ger puréer och så, utan att man ger. Alltså man kan ge puréer som man själv äter puréer. Det är inte som att man inte får ge puréer. Men man ger den mat man själv äter. För att barnet ska lära sig att...
Svällteknik
och just inte minska risken för att sätta i halsen längre fram. Och att man övar munmotorik och så.
Jättebra tips.
Men ett annat tips, alltså verkligen kolla den sidan och kolla också om man är nojig för det här med att barnet får kräkreflex. För många förvirrar det med att barnet sätter i halsen, utan det står också väldigt bra om i den här stora boken om barn och mat. Om de här kvällningarna som är bara ett naturligt liksom, skyddsmekanism för barnet. Att
exakt, något man vill ha där.
Exakt, men det ser läskigt ut och att det är längden. Så kan det nog minska risken för att de sätter i halsen, för de vet hur man tuggar mat och så. Så baby-led weaning, solid starts är mina tips. Våga ge liksom vanlig mat. Det är också så kul. Och kul våga kladd om man kan, om möjligt. Det är också, ja, det där tycker jag ser stor, alltså det var värdefullt i att också lära sig att sen använda bestick tidigt när man väl får kladda och grejer.
Ja. Kul.
Kul att du ska göra det i Portugal.
Ja, det blir lättare när han kan sitta upp.
Ja, verkligen. Som. De ska kunna sitta.
För upp. Annars så... För jag såg att de visar någon... Ja, precis. Mm. När, de får inte hålla på att luta fram och sådär. Så nu får han ju slicka på lite frukter och sådär. Tycker han är ju kul.
Mm. Jag har sparat story som heter BLB med O där jag la upp massa grejer när han äter.
Det ska jag
stora
kolla på.
T-bone steaks och...
Ja, det kommer jag ihåg.
Ja, jag tyckte det var så kul. Jag fick faktiskt inte något hat för det, konstigt nog. Att använda... konstigt nog. Tråkigt. Att använda tygblöjor, är det svårt? Är det värt det? Nej, inte så svårt.
Nej, jag tycker inte det är svårt. Det är väl bara att... Så här, ja,
lägg det på den nivån du tycker är rimligt.
Exakt, man behöver ju inte bara använda tygblöjor och inte heller bara använda icke-tygblöjor.
Nej, exakt.
Jag kör ganska mycket tygblöjor när jag är hemma.
Mm, så gjorde jag också.
Men inte ute. För att då, det finns ju, man kan ju få, ha en sån här påse som man lägger dem i. Men man vill ju skölja dem direkt. Det gäller ju att man använder dem på rätt sätt, kan jag säga. Alltså, man kan ju inte ha dem i 12 timmar som man kan ha. Liksom, inte att man kanske bör ha de andra i 12 timmar heller. Men då brukar de ju läcka efter ett tag. Men att man ser till att man sköljer dem direkt efter... användning så att de inte luktar illa.
Mm.
Och att man tvättar dem ordentligt. Och vissa är så här, men om man ändå ska hålla på att tvätta dem, då är det ändå inte miljövänligt. Men jag i alla fall brukar inte tvätta dem för sig, utan då lägger de i tvätten och sen så när jag ändå tvättar andra grejer så tvättar jag dem.
Vissa tycker det är äckligt, jag fattar inte riktigt det. Eller jag tycker det blir ju rent. Folk tycker det med menstruos och så också, att det är så äckligt att man tvättar dem med...
Det förstår inte jag. Jag är inte heller så äcklad av min kropp på något sätt. Och också, som sagt, man sköljer ju ur dem innan. Mm. Så att det är inte som att de är till bredden direkta, fyllda med urin. Liksom. Men också tycker inte jag att...
Till bredden fyllda med urin.
Solådan. Det är den nya sommarlovslåten.
Nej, men,
det var kul.
Tips, man kan testa några olika varianter kanske. Det finns ju att köpa begagnat. Det tycker vissa också är äckligt, men då fan, de är rena.
Nej, jag har ju tagit över Osseys.
Mm. Folk tycker alltid.
Men då använder inte tygblöj om du tycker att allt sånt där är äckligt.
Nej.
Då kommer du tycka äckligt. Men är man... Okej, jag tänker att det är inte som att jag kanske sparar ändå... det är inte... Mellan 5 och 10 blöjor i veckan.
Mm. Och hängtorkar om vill jag säga, förlåt, med skötsel. Man ska gärna hängtorka, inte tumla.
Nej.
Ja, men det är ju jättebra att spara 15.
5 till 10.
Ja, 5 till 10 också bra. Men det där är också lite vanlig sak. Jag vet att Amat, han, det, där satte han gränsen för grejer han ville testa med mig. Tygblöjor. Det gjorde han inte. Jag kommer inte heller tvinga honom att göra det. Så jag gjorde det när jag hade liksom barnet. Och han gjorde inte det när han hade.
Man får göra det man vill.
Mm. Däremot körde han ju pottning. Och då sparar man också jävligt mycket blöjor. De kan potta tidigt. Vad krävs för att bli doula rent meritmässigt? Vilka egenskaper tycker ni är viktigast?
Meritmässigt finns det inget. Alltså, du får vara vem som helst. Och, alltså, det är bara att söka en utbildning och kunna betala för det. Det är det som du behöver
folk
kunna.
Folk skriver ofta och frågar om tips på utbildningen. Då brukar jag säga att de ska höra av sig till dig. Jag vet inte.
Ja, tyvärr. Den är slut nu.
Ja, den finns inte.
Nej.
Vadå då?
Nej. Ja, men Emma och Anna, de valde att sluta.
Ja, ah, okej. Okay. För Emma Philipsson och Anna Telve hade en utbildning
jättebra
tidigare.
Utbildning.
Okej, ja.
Ja, det är med sorg. Men det
du
är bra om de...
Du får börja en doula-utbildning kanske?
Mm. Inget omöjligt. Jag vet vem jag vill lära mig.
Jag vet också vem du vill lära mig.
Vet du det?
Anneli, tror jag.
Nej.
Det här?
Jag skulle göra det med... Fredrik, så var queer.
Ah,
okej.
Okay. Ah, okay. Här är en fråga till dig, Fredrik. ja, men precis. Man får ju, vem som helst får utbilda sig till doula. Det brukar vara 3 dagar, va?
4 dagar.
4 dagar.
Men vad är det bra att ha för egenskaper? Det är så att man ska ha tålamod. Tycker jag är en bra egenskap. Att man liksom ska kunna förstå att... Födseln handlar inte på något sätt om dig. Gör man det för att man själv vill liksom bask in the glory, då kommer det inte bli bra.
Mm, det här gäller även barnmorskyrket.
Utan liksom, vi är bara där för att liksom försöka se till att den som föder har allt som hon önskar. Mm. Eller hen önskar. Så jag skulle säga att det är en ganska viktig sak. Att man är lyhörd. Det är superviktigt att vara lyhörd och öppen. För att folk kommer inte vilja föda som du födde. Eller som du tänker att du ska föda.
Nej.
Utan att respektera att vi är olika människor. Och att du är där för den personen du har framför dig. Och är det så att man inte kan... Alltså att någon vill någonting som man inte håller med om. Då får man säga att... Då kan man hänvisa till någon annan. Man behöver inte ta alla uppdrag om det så att man känner att... Jag kommer inte vara optimal.
Mm.
Det är man liksom skyldig klienten för att det ska bli så bra som möjligt för den.
Mm. Det var jättebra tips. Förut så, det säger man inte längre. Men när jag först läste om doulor så var det som att man ska ha fött barn för att bli doula. Mm. Som att det var, men det är kanske många som önskar det, jag vet inte. Eller är det någonting folk
frågar
om?
Jag tror inte någon har frågat mig. Det.
Man kanske vet att du har barn, men det är i alla fall inte något krav, utan man behöver inte ha fött barn. Däremot att jag upplever att precis som med barnmorskeriet, att många efter att de har fött barn dras
det är då man,
till
exakt.
Yrket.
Men det är inte, det finns ju jättebra doulor som inte har fött sina barn.
Mm.
Alltså jag menar, det är inte det som är det viktiga.
Nej, och det som kan vara... Det kan ju finnas fördelar absolut med att föda egna barn. Men just det här med att man då också har med sin egen erfarenhet som man kanske har svårt att släppa
exakt.
Referensen till. Det kan vara bra att vara en clean state kanske.
Precis, speciellt i början.
Mm.
För då är det ju oftast man, alltså det man har är sitt eget. Och så ser man saker ur den länsen liksom. Mm. Sen så ju fler födelser man har varit med på desto mer inser man ju att alltså, ja, mitt är mitt och...
Ja, precis. Jag minns verkligen det på barnmorskeutbildningen också, att då var jag en av få som inte hade fött barnen. Och hur ofta folks födslar kom upp. Alltså, det hade väl säkert jag också gjort om jag var där och hade fött. Men det kom upp hela tiden, och jag upplevde också att det var många typ bearbetade deras födslar genom att göra den här utbildningen och få prata om det. Att det finns ju, som du vet, så stort behov av att prata om sina födslar, säkert de som har varit jobbiga. Och det kom verkligen fram varje lektion liksom.
Jag kan bara tänka, det är bra att de får göra det där då, ja, så att där, de kanske inte tar med sig det in i rummet.
Vilken avdelning gav mest som syrra innan ni fortsätter med era respektive utbildningar?
Infektionsavdelning på Sankt Göran.
Inte palliativa.
Alltså innan jag blev doula, förlåt, jag tror det var som syrra, alltså min syrroroll.
Jag tror de räknar doula. Alltså det är det som
jag sa. Då skulle jag säga palliativa.
Palliativt är alltså när man får vård i livets slutskede.
Ja, precis. Det gav mig mest som doula.
Vill du berätta lite? Du har pratat om det i några program, men inte i våran podd. Du jämför ibland att det är ganska likt att vara om någon i livets slutskede och under en födsel.
Det är faktiskt väldigt likt på många sätt. Det är det här med den tysta kommunikationen. Man inser hur mycket man har att vinna av att man har träffat varandra innan.
Mm.
Så att man har liksom någon typ av hum om vad det är för person, vad kan de tänkas vilja ha, hur ser de ut när de pratar om olika saker. För att sen när födseln drar igång, så är ju förhoppningen att man inte ska behöva vara så himla verbal. Och att man liksom är uppmärksam på subtila signaler och att man är liksom så himla närvarande. För det är ju någonting när någon inte pratar utan liksom kommunicerar med sin kropp istället. Mm. Då kan man inte hålla på att tänka på andra saker eller liksom mixtra med något annat, utan då måste jag vara här och nu och i, alltså man är liksom bjuden in i någons space. Och det tar väldigt mycket energi, men det också ger ju så himla mycket energi.
Mm.
Jag tror att det är därför ofta, även om man har varit på en väldigt snabb födsel, att man kan känna den här, ja men nästan så här att man är dränerad på ett sätt, men samtidigt full. Och det kunde jag också ha, alltså, när man var med en patient och när de väl dog, att liksom, det är ju en lättnad samtidigt som att det är liksom, det är så himla mycket liksom på samma gång. Och så är det ju något som är så, alltså som jag tar med mig till graven, att jag har fått göra allt jag kan för att se till att så många människors död har blivit så bra som de har kunnat bli, och samma sak med födseln. Det är inte jag som föder barnet eller döda personen förstås, men
eller dör för den delen,
men att jag kan få hålla dem i handen och lyssna på dem och vara uppmärksam på vad är det de önskar i den här stunden, som är så maxad som livet någonsin kommer bli.
Mm. Två av de mest maxade stunderna i livet kan man väl tänka sig. Och som du säger, man blir inbjuden till deras space som är den här väldigt intima
jätteintimt liksom. Ja, det är så fint. Det är, jag ser det, jag ser ibland framför mig att om det är så att man har någon så här flashing before one's eyes när man dör, att jag kommer se så många födslar och dödar och att jag kommer känna mig jätte tillfreds med vad jag har gjort i mitt liv.
Mm.
Det är en jättehärlig känsla.
Vilken innest. Vill du stänga av ljudet på din mobil?
Ja, det vill jag. Förlåt, jag har den på ljudet.
Födslar och dödar. Födslar
kanske. Så.
Ja, för mig så var det bästa att jobba på gynavdelning och på gynakuten. För man får lite gynkunskap på barnmorskeutbildningen, men inte så mycket, och det kände jag att jag hade mycket nytta av. Dels att jobba med sena aborter, men också med olika typer av gyn liksom, och kommor som man kan också möta när man jobbar med kvinnor i fertil ålder.
Sena aborter, det låter faktiskt bra ändå att ha den erfarenheten.
Ja, även fast jag, som jag sagt tidigare, kände att jag önskar att jag hade min barnmorskekunskap egentligen då. Mm. Och jag hade kunnat göra det mycket bättre. Men det var ändå
en lärdom ändå.
Mm. Ja, och på gynakuten att där kunde det verkligen vara att det kunde gå snabbt och vara superakut och lära sig det här att arbeta snabbt och prioritera. Och så. Och också möta mycket sorg och de svårare delarna av graviditet och när en graviditet inte blev som man önskat eller gått hela vägen.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tips på hur man kan prata med barn om att mormor inte lever, dog innan barnet föddes. Där skulle jag vilja påstå att du och jag liksom, jag känner inte att det är något problem att bara berätta.
Nej,
om det.
Säg död. Och också, ja. Det vill jag verkligen, det är något som jag verkligen lärde mig från att ha jobbat med många föräldrar som dog och deras barn som kom. Att man inte säger att de har gått bort eller de är på andra sidan. Eller man kan använda ordet död. Mm. Liksom. Och då, så, jag menar, kom ihåg att du kanske är rädd för döden. Eller liksom att man, det är så lätt att man projicerar sitt eget. Men barn har ju inte förstått det konceptet. Och för dem kanske inte känns så läskigt eller galet direkt.
Nej.
Utan bara säga det att ja, människor lever och att de dör. Och din mormor är tyvärr död. Och när hon levde så hade hon ju säkert tyckt om dig eller bla bla bla.
Vissa bilder på mormor, då, alltså det är hennes mamma då. Att vissa bilder och berätta om henne och att hon inte lever längre. Alltså det är inte, jag tycker inte man behöver göra så song and dance om det. Som sagt, jag tror att det är mycket av ens egen sorg och rädsla som kanske gör att det känns svårt. Men för barnet behöver det inte vara det. Utan
nej.
Det är bara fint att få berätta om
den här personen.
Mormor. Jag har mina barn, eller inte min yngsta, men Lalo vet om att han pratar ofta om att mormor är död och farmor är död och farfar är död. De är döda och jag kommer dö och vi kommer...
Ja, de är, nej men de är ju inte döda.
Nej, att mina mor och farfar är döda, bara, inte.
Jag tvungen att tänka, jag bara, what?
Nej, hans mor och farföräldrar lever än så länge. Men de som att är de... döda i min nära familj, det är ju mina mor och farföräldrar.
Ja.
Det kanske inte är lika nära så, men jag tycker ändå det är okej att prata om. Och också att
men det är jätteokej, prata om att det är livet,
vi kommer dö. Och som du sa någon podd, att när de frågar om döden och när vi ska dö, att påminna om... Alltså dels inte himla om att ja, det kommer ske, men vi lever nu. Det tycker jag var så bra. Jag har sagt det så många gånger nu.
Det är jättevärdefullt. Det är också exakt vad jag tänkte säga. Mm. Det är jättevärdefullt och det är jättemånga vuxna som skulle behöva bli påminda om det. Livet sker här och nu.
Mm. Berätta om skrivprocessen av boken. Hur visste ni vad ni ville skriva om? Hur gick det från idé till att boken blev klar? Ja, alltså som sagt, man kan väl göra på massa olika sätt när man skriver en bok. Men jag fick frågan för länge sedan och då var faktiskt idén, då kom hon med ett förslag på vad jag kunde skriva. Men hon sa att jag får skriva om vad jag vill.
Vad var förslaget då?
Mer av en historisk, alltså om typ födandes historia, barnmorskans historia, alltså en lite mer sån bok. Men sen, jag visste ju att det kom ut, dels är det väldigt mycket arbete som jag kände att jag inte hade kapacitet att lägga just då, men också att jag visste att Maja, nu kommer jag tyvärr inte ihåg hennes efternamn, men skulle skriva precis en sån bok som jag också hade blivit intervjuad till, så det kändes också så här lite käft att ta hennes idé rakt av, eller det var precis det som hon skulle skriva om liksom. Men jag tyckte väl bokidén kändes rolig, men samtidigt så himla svår liksom, vart börja skriva en bok, och jag skjuter saker fram i tiden och sa att jag hör av mig om några månader, jag hör av mig om några månader, jag hör av mig om några månader, och så gick det liksom 4 år typ. Och de här
4 år.
Och det var olika förlag som frågade, men jag bestämde mig till slut för Mondial som vi sen gick till. Men höll på att skjuta det fram i tiden jättemånga gånger. Tills de sa att vi har en idé att du skriver boken med din syster. Att ni kan skriva någonting tillsammans, för ni jobbar ihop liksom nu. Och då var ju du på, för det första, tyckte det var kul.
Mm.
Och
då har du ju... kom då att det var en av få gånger jag sa nej. Du vet ju att jag är ju en yes-sayer av rang.
Ja, men du sa, har sagt sa nej till en hel del här med boken, men nu är det ju mer ja. Men i början var det så här, jag kommer inte göra någon tv kring boken, jag kommer inte prata om boken.
Det
är lite nerver.
Verkligen. Jag är verkligen stolt över att jag är en yes-sayer.
Ja.
Men plötsligt blev jag jätte... Jag känner mig som Bambi på Halis.
Jag minns faktiskt inte att du sa du nej? Sa du inte att du ska
jag sa nej först och sa, men vet du, kan vi bara ta det här mötet med dem så kan vi höra vad det är. Så här, okej, då gör vi det då.
Och sen sa du ja.
Ja, sen.
Och efter det så kändes allting så himla mycket lättare. Dels att skriva med någon, sen så tycker jag att du är lite mera, du får liksom grejer gjorda, och det blev också mer av en deadline eftersom du ville skriva klart innan du föddes. Så då blev det, jag jobbade också bättre med en deadline, så det kändes bra. Och då kändes det också inte alls lika läskigt att det är inte bara mitt namn på boken, utan det är ditt också, och du kommer med dina perspektiv och din kunskap som doula. Då kändes det mycket roligare, mycket lättare, och då gick det undan.
Ja, det gjorde det faktiskt.
Då jag kommer inte ihåg hur det, men jag avsatt i alla fall om det var 2 månader eller 3 för att bara skriva, alltså ha det som liksom heltidsjobb, och vi skrev hela boken, alltså hela första utkastet liksom, och skickade in allt i ett sjok. Man hade kunnat också skicka liksom,
kapitel. För jag skickade ju ett kapitel.
Ja, det gjorde vi. Skickade först ett kapitel, men sen så skrev vi bara allt.
Sen skrev vi allt.
Och då var det jättemycket mer än det som blev i boken till slut. Och sen så var det jobb med att ta bort grejer, och de hjälpte till att bestämma ordning och så. Och
redigerade lite,
och sen väl valde bilder och formgivning, och så har vi fått hjälp med, men all text och alla idéer typ i våra.
Ja, det är faktiskt verkligen våran bok.
Och hur vi visste vad vi ville skriva om, jag tyckte det var så ganska givet att skriva lite i bokform det som vi pratar mycket om annars i våra kanaler, just förberedelse inför födsel, och vi, just att vi båda har hypnobirthing i bagaget och har utbildat lite kring det tillsammans, så att det kändes fint med ditt doula perspektiv och mitt barnmorska perspektiv.
Det blev ju också, vi pratade lite, vi hade ju en live och då pratade vi lite om det där med att de sa att börja med att skriva om det ni tycker är roligast.
Mm.
Och att få välja då helt fritt. Att säga, ja men vet du vad jag tycker. Det är några grejer som jag tror att hade de valt. Då är det ju många kapitel som inte hade blivit av. Men att säga, ja men det här tycker jag.
Och då hade de, om de hade valt ämnena.
Exakt. Så jag tror till exempel så hade det, vokabulärs betydelse hade inte funnits med, tror jag. Till exempel. Men eller det här med att prata inkluderande, att det kommer att jag, det är något som jag tänker på så himla mycket, och att jag var så att så här, när jag kom på det, jag bara, det här vill jag faktiskt, det vill jag skriva någonting om, att man fick bara, vad är det jag själv är intresserad av, och då blir det också mycket lättare att skriva, för då flyter det bara på liksom. Jag kommer att jag tänkte på tänkte ju boken för en dag som natt, att jag kunde komma på bara, att det här, och sen så fick jag skriva en anteckning i telefonen så att jag inte skulle glömma liksom. Och sen så när man väl var igång, då det flöt på för att man fick skriva om det man själv var intresserad av.
Ja, det var en bra grej av dem att säga, att börja bara skriva om något som ni tycker är spännande, för då började man, då kom ju alltid rullning.
Precis.
Och det är inte helt nya eller det är ju ämnen som man skrivit om förut, så det fanns mycket att ta av. Så det, jag tycker att det gick lättare än vad jag hade trott. Och det var ju inte svårt att få till massa text. Alltså det fanns ju mycket att skriva om. Det var ju snarare sen att man måste kapa ganska mycket text.
Precis. Och sen så tyckte jag, alltså när man hade skrivit mycket, då kunde man ju kolla, vad känner vi att vi behöver komplettera med? Att liksom, ja, vi skulle vilja ha även det här och det här. Mm. Och då kanske man, i alla fall för mig, att då fick jag ju läsa på kanske lite mer och kolla. Mm. Till exempel skrev kejsarsnitt avsnitt, kejsarsnitt avsnittet, kejsarfödsel kapitlet. Då liksom att jag kände på att nu vill jag ha mera kött på benen och så här. Så det var blandat beroende på vad det var för kapitel. Men allting var ju roligt liksom, för att jag lärde mig massor. Jag lärde mig massor av att läsa ditt. Jag lärde mig massor av att också ifrågasätta så här, men ja, varför tycker jag det här? Och att vi har haft några, jag ska säga, gäster med i boken. Alltså experter på sina områden som har fått skriva. Det också tyckte jag blev jättebra.
Mm. Agreed. Vad var det svåraste med att skriva, är en fråga?
Bara få liksom, jag jobbade ju heltid och var gravid och hade ett barn och så här, så det var att liksom bara få tid och utrymme att skriva.
Ja, verkligen. Kudos till dig. Svåraste var kanske, ja, vad var det svåraste med att skriva? Att välja ut det som var viktigt och att inte vara allt för självkritisk, tror jag. Att jag kanske, min initiala tanke är oftast att allting är så dåligt liksom, som jag gör i början. Sen så brukar jag tycka att det blir bra sen. Men i början tycker jag alltid att nej, det här är värdelöst.
Och du vill inte att någon ska missförstå?
Och jag vill inte att någon ska missförstå eller typ ta illa upp. Eller men, ja, jag försöker vara liksom, vara inkluderande och vara inte att någon ska känna sig skuldbelagd eller att det ska att mottas på fel sätt eller ja, så det är också lite svårt, kan vara svårt att navigera i också när man, om man tänker på det alldeles för mycket, för det kan ta bort lite själ i det man skriver, att när man håller på att tänka alldeles för mycket på vad andra ska tänka. För- och nackdelar med att skriva en bok med sin syster. Det beror på vad det är man har för syster kanske. Men skriva med dig. Fördelar att du är väldigt arbetsam. Och ja, men just att du får saker gjort. Och du kan massa saker som inte jag kan. Vilket typ receptdelen och träningsdelen. Det hade jag ju aldrig kunnat skriva om. Och även ja, men Dola, allt du skrev om var toppen.
Att jag det blir liksom, ja, alltså,
det är ju inte att du är min syster kanske. Nej. Men att jag känner dig väl och vet hur du
jobbar. Det är väl det bästa.
Jobbar, det är inte något hinder i att så här, ringa dig och fråga någonting eller säga någonting.
Att det bästa för mig är att man också känner att jag litar ju på dig.
Mm.
Alltså jag litar på att när du säger att du kommer vara klar så kommer du vara klar. Jag litar på att om det är så att du tycker att någonting som jag skrivit inte är bra så kommer du skriva. Att så här, då kan man kanske kan göra så här och så här.
Mm.
Att jag känner att jag, det är aldrig att man var bara så osäker på.
Nej, man måste inte hålla på.
Produkten på. Eller liksom, eller exakt. Jag var inte osäker på att du skulle låta mig fortsätta med något som inte var bra för att du är orolig. Men inte heller att så här, du inte skulle säga att det var bra om det var bra. Att man har ju liksom ingen rivalitet där. Jag kände verkligen att vi skrev ju om olika saker och man försökte uppmuntra varandra och liksom säga. Jag vet inte, jag tyckte inte det var något som var, det finns i alla fall ingen som jag heller hade skrivit den här boken med.
Nej.
Jag tror inte den hade kunnat bli, alltså det hade inte kunnat bli bättre med någon annan. Verkligen inte. Och det hade inte varit lika roligt och absolut inte lika lätt.
Nej, gud vad, jag hade inte heller att skriva själv. Absolut inte. Det var så skönt att ha ett annat öga på det. Ja. Alltså, det var jättevärdefullt. Mm. Ja, vi har ju redaktörerna, men du kan ju liksom kanske mer om det som jag skriver och vice versa också. Så det är väldigt värdefullt att ha dig. Ska vi ta några till, eller?
Mm.
Vad läser ni själv för böcker inför att ni födde era barn? Jag läste jag några böcker. Alltså,
Hypnobirthing läste jag. Ja, det är för sig läst innan. Hypnobirthing-boken.
Den läste du innan Freddy.
Ja.
Mm. Den läste jag inför hypno... Nej, men den läste jag efter faktiskt. Jag hade fött när jag gick den där utbildningen. Läste jag några böcker? Alltså, på barnmorskeutbildningen så läste vi Föda utan rädsla. Eller vi gick Föda utan rädsla-kursen. Men jag undrar om jag läste boken. Det är inte så bra på...
Den läste jag innan första... Den är väldigt lättläst. Den läste jag innan första barnet.
Föda utan rädsla.
Ja, det är den enda boken som jag läste.
Jag
började ju läsa Att föda. Eller vad heter den här Gudruns bok?
Att föda, tror jag.
Att föda. Ja, jag läste lite av den. Men jag vet inte. Jag var så disträd. Men inför andra... Jag började läsa några olika böcker. Jag läste nästan hela Märtas bok.
Ja, den läste jag. Den läste jag faktiskt.
Märta Kullheds
bok Föda barn med stöd, vill jag påstå att den heter.
Ja,
den är väldigt fin. Jättebra. Också lättläst.
Och informativ. Bok. Jätteinformativ.
Och informativ och konkret och varm. Ja, den kan jag tipsa om. Ja, den läste jag faktiskt. Jag tror att det var nog de som jag läste.
Ja.
Och så fick man någon bok av BVC med så här veckorna och...
Nej, inte läst.
Den skummade jag lite, men den var väl kanske lite förlegad. Ja. Hur skulle ni förbereda er inför en eventuell tredje födsel?
I don't even have to think about that, guys. Det ska inte bli någon tredje födsel.
Jag tänker på det lite ju. Jag vet inte heller om det blir någon tredje, men om det skulle bli... Jag skulle nog göra ganska mycket samma.
Samma.
Det skulle vara hypnobirthing och fokus på avslappning. Dagligen och meditation. Och
jag hade också gjort samma.
Visualisering och affirmationer.
Jag tyckte det. Jag la ner mycket tid och energi. Och jag kände att jag hade sån... en sån utdelning av det jag hade liksom investerat, om man säger. Det är allt satt i ryggmärgen och jag kände mig 100% redo. Och det gick precis som jag hade kunnat hoppas.
Mm. Jag tror jag kanske skulle ännu mer aktivt tänka på att försöka lyssna på min intuition. Det gjorde jag då också, men kanske till exempel... Ja, men lite med så här, hur mycket arbete jag tog på mig. Jag kanske hade... minskat det lite om jag verkligen hade lyssnat på intuitionen. Det skulle jag vilja göra mer. Och jag kommer absolut också göra som jag gjorde sist med att stänga Instagram där i slutet. Men kommer nog göra det lite tidigare. Alltså att också tänka på det som ett störningsmoment. Nu är jag ju på Instagram väldigt mycket. Så att skärma av mig lite och bara så här gå in i mig själv. Det tyckte jag var väldigt bra. Men typ samma lika. Jag tycker att det blev toppen sist. En fråga till, eller?
Mm.
Säg en pet peeve ni har i era parrelationer eller i allmänhet.
Vet du, jag har en ny. Det är så störigt för att jag vill bli av med.
En pet peeve, det är alltså en små sak som man stör sig på.
Kan man något att nu är det som att jag hör min man hela tiden. Så här,
oh, nej.
Andas in.
Han blir så galen.
Och så här, innan, som är ofta som han... inte något jobbigt, men det kommer vi liksom olika tillfällen. Jag bara så här, låt honom bara andas, snälla rara, släpp det där. Men jag hör det ju hela tiden. Så nu är jag bara så här,
har du sagt
det? Gjorde det? Ja, det värsta är att jag nu härmar honom också när han gör det, så bara gör jag samma sak. Han bara, okej. Alltså det kommer inte hjälpa.
det är jättejobbigt när man börjat störa sig på sådana saker. Nu kom jag på en bara för att Amat påpekade det här om dagen. När han ställer för mig, jag tycker att det är en dum fråga, men han menar ju att jag borde kunna tolka.
När du bokstavs.
Vad han menar. Ja, men att jag, han tycker att jag bokstavstolkar, men jag tycker att frågan är ställd på ett dumt sätt. Det var ju typ, nu sist så sa han, vad svarade frågan av mig?
Ja, vad gör
de? Vi satt utanför lekplatsen allihopa, och så frågade han väl mig vart är barnen eller sånt där. Och jag såg inte barnen just då. Och han såg dem lika mycket eller lite som mig. Så då tyckte jag att det var så här, jag vet inte vad barnen är.
Men du sa inte, du sa det på något annat sätt som var väldigt kul.
Ja.
Jag kommer inte ihåg vad du sa, men det var, jag skrattade gott.
Han menade väl liksom, du var ju med dem sist, vart lämnade du dem?
Jag har inte ögon i nacken typ.
Jag kan inte se dem bättre
än vad du kan se.
Men jag har också en annan, jag tycker också att det är störigt. I och för sig, så jag gör ju också det, så jag kan inte säga det.
Men,
också,
ja, men man kan ju ha pet peeve som man själv.
Jag stör mig mycket på när hans kläder är framme. Men mina kläder är över hela hemmet typ.
Ja,
jag tror han har väldigt många med mig också. Till exempel att jag liksom aldrig packar upp, och att jag har massa lådor och bud som jag aldrig packar upp. Jag bara har dem vid dörren i veckor. Och att jag inte öppnar mina brev. Jag har räkningar. Han lägger typ räkningar i mitt knä, men jag kan inte öppna dem. Så att jag är verkligen, jag tror att jag är jättemycket större. Och jag hatar också att han inte stänger luckor. Det stör jag mig på.
Luckor? Alltså vadå? I köket?
Ja, det är störigt.
Det är väldigt störigt.
Det är väldigt störigt. Det är min nya pet peeve. Jag har sagt det till honom.
Också släcklampor. För fan, jag hatar när folk inte släcker lampor.
Ja, du hatar. Du kan ju vara lite väl. Nej, men man har knappt kommit ut, kommer in och släcker lampor.
Och också hatar ju när folk låter vattnet rinna. Nej, men alltså det
man får inte göra det en sekund när man borstar tänderna.
Nej, man spolar ju på vattnet på tandborsten, sen stänger man av.
Mm, du skulle också hata att Lalo spolar liksom mellan varje, alltså han spolar så många gånger när han går på toa. Jag försöker lära honom.
Alltså,
men han hatar ju att
det
om
typ
det är minsta lilla.
Det är 20 liter per gång. Nej, men alltså det är,
ja, jag
är liksom
verkligen
hur mycket som helst. Kanske inte 20 liter, men det är i alla fall, det är mycket mer än vad man tror i alla fall.
Okay.
Nej. Det värsta är tyvärr att min dotter har ju börjat polisa min man. Hon bara säger, du kan inte ha så hårt strål, det kommer så mycket vatten. Det är så jävla sur.
Undrar om jag har något annat med andra. Nej, det är ju mer med dem man lever med liksom hela tiden. Jo, också min son, han gör så här, det är ju faktiskt, det är inte en pespi, för det är extremt störigt, för han gör någon typ av så här rap, alltså så här, han fake rap, eller så här, gör det som ett tick typ, eller fake rap, för han tycker det. Ja, alltså då kan jag bli, jag blir tokig när han gör så. Alltså då känner jag inte den här,
det är så konstigt det här,
allt han gör är okej typ. Nej, alltså jag blir galen. Jag säger det också, att jag kommer liksom, jag kan inte vara med dig om du gör så där.
Jag måste gå ifrån.
Ur. Ja. Oh, jag är irriterad vad jag tänker på.
Det är jättekul. Det är så roligt hur man har såna där bara hjärnspöken. Det doesn't even make any sense really. Mm. Ja, men on that note.
Hur många avsnitt har vi kvar som vi kan spela in här? Typ,
ja,
tre, fyra.
Mm.
Hörrni, vi har fått lite olika ämnen till podden och jag skriver upp. Men ni får jättegärna föreslå mer. Nu kommer du kanske ha massa tid att förbereda poddar.
Mm, hoppas det.
Från Portugal.
Portugalien. Jag vill också säga att vi har ju faktiskt fortfarande en kurs som heter hypnokurs.se.
Mm, den är ju toppen.
Den är faktiskt fortfarande.
Om man inte är man föredrar ljud framför text.
Precis, med övningar och information om graviditet och födsel. Och postpartum har vi också nu för tiden.
Mm, amning.
Och amningskapitel. Så
friskvårdsbidraget gäller. Okej, hörni. Tack för allt stöd och att ni lyssnar. Vi uppskattar det så mycket.
Jättekul.
Puss och kram.
Puss och kram.